Alltså, gud vad jag ville lyssna på det här SD Malmö-avsnittet för övrigt. Men, nej, för att när jag skaffade mig en annan podcast-app så fanns inte den med i deras arkiv.
Du får lägga in RSS-en aktivt. Jag tror att det kan vara så att jag gjorde det. Jag blir osäker nu.
Ja, då får jag tänka ta.
Man behöver vara äkta.
Ja,
äkta podhead.
Det är lite dark web. SD Malmö.
Finns inte överallt.
Bara via, vad heter det? Enkrochatt.
Du lyssnar på Radio åt alla. En podcastkanal producerad av förbundet Allt åt alla.
Dirty old town.
För många är drömmarnas stad.
Välkommen till Malmö. För 72:a gången sitter jag här med David och Hallå. Karin. Förlåt att jag
avbröt. Det blev lite fel timing.
Sitter jag här med David.
Hallå.
Med Karin.
Hallå.
Och Kalle.
Hallå.
Och jag heter Måns. Och trots 72 gånger så har vi inte lärt oss tajmingen. Hur som helst. Det förra avsnittet hette En bro som gör dig till kommunist. Och det uppskattade jag väldigt mycket när jag läste det.
Det är lite för långt, kände jag.
Men ingen resa till kommunismen är för lång.
Nej.
Idag såg jag också att, apropå kommunistbron. Mm. Att den har gjort grannskapet till så mycket kommunister att de har börjat Nimby haverera mot att det ska byggas fler hus i området.
Jaha, oj shit, det är sjukt med tanke på att det inte finns ett piss i det området.
Jag vet.
Då har man gått snabbt.
Det är så jävla galaxy brain att börja Nimby bråka i ett område som inte är färdigbyggt än.
Nimby bråka är alltså not in my backyard bråka.
Precis.
Alltså att man inte vill ha mer skit.
Ja, precis. Jag utgick från att alla var så bekanta med att bråka på det sättet så att de kunde räkna ut det själva. Men när jag åkte buss till Lund i förra veckan så såg jag Helena Nanne stå utanför Pantbanken i korsningen Bergsgatan och Amiralsgatan.
Mm.
Jag tänkte, vad gör Helena Nanne utanför Pantbanken? Såklart var jag tvungen att tänka den tanken.
Många idéer.
Även fast jag utgår ifrån att hon inte måste pantsätta sin kappa eller något annat som jag såg henne inte bära på så mycket saker. Hon höll inte i någon fräsig gitarr eller något PS5 eller en elsparkcykel.
Microsoft så flygplanssimulator. Fan.
Jag älskar skyltfönstret på den pantbanken. Nej, men hon stod där och pratade med Sydsvenskans fotografer. För att lite senare så dök det upp ett reportage på Sydsvenskan med videodel. Tittar ni någonsin på videon?
Om det är riktigt spännande. Det är riktigt skoj. Men annars inte.
Nej, jag försökte ändå aktivt sätta igång videos på SVT. Bara för jag vet att de behöver det stödet.
Videos behöver ju inte det.
Nej.
Det är ju privat.
precis. När det här väl kom upp i alla fall på webben så är det självklart så att hon pratar om buskörningen i precis den korsningen då hon stod. Det borde jag ha kunnat räkna ut, men det kunde jag inte göra då.
Som också är en helt unik korsning i hur den är lagd. Liksom. Den är jättekonstig.
Unikt bra för att busköra i en riktning i alla fall.
Det kan jag tänka mig.
För att det är en ganska mjuk kurva.
Mm.
Föreställer mig, jag kör inte bil så vad fan vet jag. Men
kartläsaren där bredvid i busskörarbilen.
Precis. Kartläsaren behöver bara säga håll till höger.
Ja.
Mm.
Så kommer man fram. Man behöver aldrig säga sväng. Och det här är en sån här långkörare som vi nu har pratat om flera gånger. Fastän det typ inte är en spännande fråga egentligen. Och det får Malmö att kännas som en otroligt liten stad.
Men också för att det känns som att det verkligen är över redan. Alltså det enda som krävdes var att någon ringde någons mamma i sig.
Men de kör ju fortfarande.
Gör de det verkligen?
Ja, herregud.
Okej, jag backar.
Och den här nya polisinsatsen som känns som att den hade något ballt namn, men jag vet inte. Den gjorde ju ingen skillnad överhuvudtaget.
Nej. Operation bromskloss.
Precis. Jag hoppas det i alla fall.
Men det är väl mycket också en sommarförtese.
Ja, det är det väl också. Men de håller fortfarande på
i
de här härliga, ljumna klimatförändringsnätterna.
Mm.
Så har de det riktigt bra. Nej, men det är så att Moderaterna har ju lagt fram sin lösning på hur man ska göra det här. Som är att man ska stoppa 30 miljoner kronor på att stoppa in ordningsvakter. Har ni... och jag tyckte att det här var roligt av många anledningar. Till att börja med, har ni en känsla för vad 30 miljoner är liksom i budgeten?
Hur många 700 000 i månaden är det? Är min första fråga.
Ja, precis.
Det är ju alltså det som går till bidragstagarna. Men det tar vi sen.
Det tar vi sen.
Yeah.
För jag ska ärligt säga att när jag läste siffran så tänkte jag, det låter som en väldigt hög siffra. för en sån här punktinsats. Men å andra sidan så har jag inte riktigt någon så här jättetydlig referenspunkt, så jag kan vara lite orättvis mot Moderaterna. Men mer än så tänker jag att vi har pratat mycket om att Moderaterna i Malmö kännetecknas av att de är ganska värdelösa.
Okej, det är 3,5 gånger så mycket som Malmö stad lägger på bidrag till pengar som i själva verket fuskar.
Ja.
Vänta, vad sa du nu? Bidrag till pengar.
Bidrag till malmöiter.
Ja.
Precis som vi, våra grannar, som i själva verket kanske inte skulle ha de bidragen. Det är 3,5 gånger mer än vi lägger på dem.
På de felaktiga utbetalningarna? Ja. Eller felaktiga inom citationstecken?
Ja, ja, det är ju myten. Det, ja, precis. Det är ju diskursen.
Precis. Nej, men som Moderaterna själva också tycker att Malmö har varit så dålig på att producera oppositionspolitiker. Eller framförallt oppositionspolitiker som ställer liksom offensiva och intressanta krav på någonting. För att det känns som att Moderaterna i Malmös lösning på nästan alla samhällsproblem är att lägga en ordningsvakt där.
Mm. Ja. Framför bilen.
Precis. Okej, folk kör för fort på Bergsgatan. Kan vi ställa en ordningsvakt på Bergsgatan?
Men för att det var...
Jag hade ju stoppat bilarna.
Ja. Ja, absolut, absolut.
Jag har ingen aning om det är mycket eller lite pengar, men jag skrattade gott. Just för att, vad ska de göra? Men för ordningsvakterna, typiskt sett, så ser man ju inte så många ordningsvakter köra bil.
Nej.
Och om får de göra det?
Det är klart de får köra bil, men de får inte meja en annan bil. Ja,
är det just
ställa sig i vägen?
Är det just det de ska göra? Att de ska
ta upp en biljakt?
Nej, det får de absolut inte göra.
Men kanske, det kan vara så att ordningsvakterna ska köra metodiskt och blänga på folk längs med Bergsgatan. Ja. Och bara åka så upp och ner. Ja. Eller som i en... paternosterhiss liksom runt möllan, så att de bara är i vägen hela
tiden. Det de ska göra är att köra upp bredvid en buskörbil.
Ja.
Och sen låter det. Och sen bara kör de snabbare.
Ja, just det.
och buskörarna bara, jag måste börja med något annat.
Ja, just, precis. Krossa deras hjärtan.
Jag ska bli ingenjör eller konstnär eller historiker.
Det är en idé som jag tycker att Moderaterna borde ta del av.
Gud, jag borde verkligen gå på komvux.
Ja, precis. Det kan vara så att de kör jämsides fram till komvux. Och väl
där. Vinkar hej då.
Ja, exakt.
Lycka till.
Jag har fullständiga gymnasiebetyg.
Ja, det är det enda som behövdes för att jag skulle bli väktare. Du kan också.
Ja, precis. När man får låsa upp den här gymnasiebetygsväxeln i bilen.
Det är ju en mycket bättre spaning att det är det Helena Nanne tänker är lösningen. 30 miljoner till goda förebilder för olika stökiga killar.
Just
tänk, du kan vara en stökig kille och få lön.
Ja, det är sant faktiskt.
Wow.
Och mitt vad det är, så står de där på ordningsvaktsutbildningen som jag brukar titta på när jag sitter på jobbet och vevar med batonger i luften. Det är ju en inspirerande berättelse i så fall.
Om I wish. Jag tror inte det är det hela någon annan har tänkt. Men hade det varit det, så hade det varit i alla fall något.
Precis, jag tror att hon liksom Moderaterna alltid tänker, om vi stoppar några miljoner på en ordningsvakt så stoppar vi den någonstans och då kommer den göra nytta.
Ja, fast samtidigt så är det ett mycket större område. Säg att de får 5 gånger så många ordningsvakter som, eftersom budgeten är ju 5 gånger mer än vad den är idag. Frågan blir ju fortfarande, vad kan de ordningsvakterna göra? Men så är det att de bara ska stå och skriva ner regnummer.
Jag har inget jättehårt case om det här, men det känns ju också lite som att säkerhetsbranschen och svensk höger har vissa så kvasi-korrupta relationer. På samma sätt som de har till friskolebranschen.
Ja, alltså visst, det är lätt att få den känslan.
Det är en känsla, det är en stark känsla.
Ja,
det
precis.
Behöver inte vara sant.
Nej.
Känsla.
Absolut, ja. Absolut.
Behöver inte betyda att Helena Nanne, för den sakens skull, är en del av det. Men det kan ju betyda att hon har varit på en del utbildningar, interna möten, där någon som kanske är det kan ha sagt något. Och så dras man med, för att det kanske är stämningen.
Så kan det vara. Alltså, faktum är att det finns ju liksom en hel bransch av såna här kommunpolitikslobbyister som bara åker runt och håller föredrag för att stoppa in olika saker. Mm. Till exempel att man ska bli typ kulturhuvudstad eller att man ska göra något annat idiotiskt. Med tanke på vilken explosion av kommunala ordningsvakter det har varit i synnerhet i Skåne de senaste 2 mandatperioderna, så är det ju ganska lätt att föreställa sig att det springer runt en konsult där ute
En, som, två, tre, fyra, fem.
Ja, exakt, ja, exakt. Men det är tätt mellan de skånska orterna så att man kan ta många möten på en dag. Ja. Och sälja in där. Men det är ju återigen bara en spekulation.
Men jag kom just på att tänka på community. Kommer ni inte ihåg en scen där de kör en sån här liten golfbil med...
ja. You thought you were badasses.
Saftlandare. Yeah. Det är så. Det är så det som måste bli. De ska bara köra runt där.
Precis.
För det trycka den där lilla pedalen i botten.
Det är ett för långt område för att promenera på.
Ja.
De kan bara ta den här asfeta sopbilen som tvättar torget varje dag också. Mm. Som bara är världens största sån Roomba. Alltså att det är... Liksom... Jag tittar mig runt i rummet. Alla tittar bort. Men jag vet ju också att alla vet att jag har rätt.
Jag vet att du har rätt.
Ja.
Absolut.
Det är bara sånt roligt namn.
Det är världens största.
Det finns du, men ja,
så eller så är det en utomhusversion av exakt samma sak fast som finns på hockeyrinkar. Absolut. Så kan man också säga.
Jag tycker inte den skiljer sig så mycket från andra sopbilar.
Jo, men den har såna snurr och sen sprutar den ut vatten längst bak. Den sopar upp, den skyfflar, den gör massa olika saker samtidigt.
Den är mer som en ismaskin.
Ja.
Eller som en bonmaskin.
Eller som en soppen.
Eller som en Roomba.
Eller som en Roomba med en människa på.
Människorooman, som vi kallar den. Nej, men det var det om hela någon på utanför pantbanken.
Ja, det var det.
Det var det. Vi vet än idag inte om hon tog chans, om hon ändå bara hade vägarna förbi.
Så kan hon kan... Det, alltså, för att inte prata som om Helena Nanne är fattig.
Nej,
för det vet
det
vi
tror
inte.
Vi verkligen inte hon är.
Men det vet man aldrig.
Nej, hon kan spendera mycket, mycket pengar.
Ja, hon kan ha lagt investerat i dåliga saker och sånt. Aktiemarknaden har gått både upp och ner på sistone.
Det är sant.
Men jag tror väl att det är osannolikt. Men hon kan ju också ha köpt ett PS5.
Ja, hon gick därifrån med en så akustisk gitarr med mikrofon i.
Ja, precis. En elgitarr utan huvud. Annat balt.
Kanske vi testar en sån här elsparkcykel att prata om.
Ja, precis.
Det är sjukt att pantbanken inte har något som helst sån återbrukskommunikation. Inget sånt så handla begagnat stämning på pantbanken.
Nej,
är inte det konstigt?
Nej. Det är faktiskt ganska konstigt.
Det känns verkligen ju, gott alltså.
Ja, och det känns ju i regel som pantbankers rykte lite skamfilat.
Ja.
De skulle behöva lite av en.
Ja, precis. Nej, det, jag håller med faktiskt. Är det att folk skulle vara lite så här, nej, det är inte en seriös bank om de håller på med återbruk?
Pantbank. Nej. Men det är lite konstigt att det är så lite flådig stämning kring pantbanker. För det är inte flådigt.
Nej, alltså de placerar sig ju, jag skulle säga att pantbankerna placerar sig på den här konstiga delen av flådighetsskalan som är typ den delen med forex.
Mm, ja, alltså, exakt. Exakt.
Det är liksom, det här är typ för folk med pengar. Fast det är också för folk som har mycket betalningsanmärkningar på samma gång.
All heder till alla som går till pantbanker. Mm. På exakt samma sätt som, om vi leder rast vidare till nästa samtalsämne. Alla de som bidragsfuskar. Nej, men det är bara någonting. Sydsvenskan har gjort ett reportage. Har gjort en serie reportage om bidragsfusk i Malmö. Har ni läst dem?
Några av dem.
Ja.
Några av dem. Om ni har läst några av dem så har ni läst fler än jag har gjort. Så behöver inte skämmas.
Nej, tack.
Jag har läst ett. Citat. Efter sol- och spritresorna, nu tvingas Malmöbo betala tillbaka socialbidrag. Och utifrån det så har jag ju då läst mig till att de i en annan artikel som jag också scrollade igenom bara för att ta del av den fakta de åberopar, så menar Sydsvenskan efter att ha utrett det att Malmö stad betalar i genomsnitt 700 000 kronor i felaktiga socialbidrag varje månad.
Mm.
Och det låter ju mycket. 700 000 i månaden.
Visst.
Vad blir det per år, frågar ni?
Ja, visst. Mm. Min huvudräkning är inte så snabb.
Det blir 8 miljoner 400 000. Ja. Det är ju massa pengar. Det är ju två villor i Eleneholm.
Det är en fjärdedels ordningsvakt att kasta på en snabb bil.
Ja. Men 700 000. Och då kan man fråga sig så. Hur låg kan den siffran egentligen bli? Jag har ju tänkt kring det här lite så rent teoretiskt. Hur låg kan siffran bli? Hur lite bidrag kan betalas ut felaktigt? Liksom i en så helt optimal situation. Mm. Enligt de som tycker att det här är ett jätteproblem.
Det är, jag gissar att det är ganska nära 700 000
som är det lägsta det kan bli. Alltså. För att, alltså, det du måste göra för att göra det så jobbigt att folk absolut inte bidragsfuskar. Det är att du måste göra det jobbigare att bidragsfuska än att ha ett jobb. Alltså du måste göra så att människor lägger mer än 8 timmar om dagen på att fuska.
Mm. Mm.
Och det är ett jävla jobb att göra det mot en människa. Så. Det betyder att i stort sett att du behöver en anställd per person som potentiellt kan bidragsfuska. Alltså att alla måste ha en fadder liksom, som följer efter dem 8 timmar om dagen. I princip är det det enda jag kan föreställa mig som faktiskt kan göra det så jobbigt.
Eller att sätta kraven så specifikt att det är omöjligt att,
ja, att ingen
att
kan få det.
Riktiga intyg.
Jo. Men det tänker jag är när högern pratar om det här, eller när,
ja,
så pratar man inte om att man ska ändra hur, alltså när man pratar om bidragsfusk, då pratar man ju om att vi måste sätta pengar på att få slut på fusket. Man pratar ju inte om att ändra liksom,
vad bidraget är. Det är ju den andra änden av det.
Ja, det gör man ju också, men det är liksom en annan fråga, tänker jag. Men så 700 000 i månaden, jag tycker det låter förhållandevis rätt så lite liksom. Bidrag kommer alltid vara liksom en tillitsfråga. Vill du verkligen fuska dig till så, saker, så kommer du alltid kunna det.
Ja,
alltså. Det, vad ska de göra?
Jag tycker man borde veta hur många liksom som får bidrag. Alltså hur stor andel är det här bidragsfusket utslaget på?
Det är nog en väldigt liten andel.
Ja, verkligen.
Ja. Det är väl lite det som är min beef med Sydsvenskan kring där. Jag är en sån som tycker att journalistiken, det är ändå värt något. De ska få skriva
20 kronor i månaden.
Det är värt, exakt. Tack David. Nej, men de ska ändå få skriva vad fan de vill. Liksom. Det är, även nyheter jag tycker är jobbiga är väl okej. Men just det här med att göra en stor affär av 700 000 i månaden tycker jag är moraliskt tvivelaktigt. Jag tycker det är fattigt, jag tycker det är dålig journalistik. Jag önskar att ni inte hade gjort det. Men hela artikelserien ledde ju också till den fantastiska artikeln "Efter sol- och spritresorna, nu tvingas Malmöbo betala tillbaka socialbidrag", där man får en fantastisk berättelse om hur det är att fuska till sig socialbidrag. Och skulle jag vilja påstå att den här artikeln kommer resultera i 700 000 mer.
Vet du, är inte det en, det är nästan en public service-vinkel. Ja. Alltså, att, ska vi vara moraliskt tvivelaktiga kan vi åtminstone vara åt båda hållen.
Ja. Malmöbons egna bilder på sociala medier avslöjar ett liv med regelbundna utlandssemestrar. Nu krävs han på 123 000 kronor av Malmö stad i felaktigt betalda socialbidrag. Det är trist det här med det sista, att han blev plockad. Liksom.
Mm. Ja.
Men jag tänker att man som läsare kan man lite få bilden. Vadå? Jag kanske klarar det.
Ja,
jag kanske fixar det.
Det är ju som den där Paolo Roberto-filmen på typ 90-talet.
Stockholm
som gjorde att alla bara ville slåss.
Ja, och sparka telefonkiosker. Ja, jo, exakt. Jo, men det är också så. Du missar ju alla skott du inte tar, tänker Malmöbon som läser det här.
Ja, ja.
Jag kan också fuska mig till 123 000 kronor.
Ja.
Och sen ha spritsemester. Från vännerna på sociala medier, varav en är högt uppsatt Malmöpolitiker, har det skickats glada tillrop, citat, "De rige, de kan", och citat, "Farbror gottis".
Det är som att jag börjar redan.
Ja, man börjar ana vem det kan vara. Ja, man börjar ana vem det kan vara. Och det sjuka är att jag vet inte vem det kan vara. Jag har frågat runt. Ingen vet.
Nej.
Och det som krävs för att jag ska få veta är ju att jag måste, kan jag ens begära ut vem socialtjänsten i Malmö har begärt ut 123 000 kronor till från. Det kan jag typ inte, va?
Nej, det känns
jobbigt liksom. Mm. Och det är eftersom att jag heller inte vill hänga ut den här killen, för att jag tycker att han kanske inte gjort rätt. Han har inte gjort så fel.
Nej, precis.
Inte fel nog för att jag ska vara där, gräva upp. Men man är väldigt sugen på att veta vem den högt uppsatta Malmöpolitikern är. Man kan bara gissa.
Man kan absolut bara gissa. Det känns ju på språket som att det är John Roslund själv
som är Farbror Gottis.
Men jag förstår att det inte är det.
Nej.
Han skulle inte heller göra något så moraliskt tvivelaktigt.
Det är också fett att Malmöiten har lagt upp de här bilderna på sociala medier under pseudonym. Så det är jättekonstigt att han har ett sånt bidragsfuskar Instagram.
Men det är ju på grund av att han har läst om andra bidragsfuskare. Han blev ju en gång inspirerad.
Är det sant?
Det är ju min gissning.
Ja, okej. Okay.
Alltså får man ju ändå...
Han blev inspirerad.
Ja.
Och sen så var han så här, fan, de blev alltid tagna för de lägger upp på sociala medier. Och sen fick han idén, pseudonym.
Så nu, alla som läst den här artikeln kommer ju vara så, ja men, jag kanske inte måste posta på sociala medier.
Ja. Då har man lärt sig det.
Och då är de fucked. Malmö stad alltså.
Ja, precis. Tror ni att det finns ett bidragsfuskar... Instagram eller TikTok.
Alltså ett parallellt Instagram.
Nej, alltså inte en egen app, utan att det finns så pass mycket bidragsfuskar-content att du kan få upp det algoritmiskt.
Och sen blev det ditt, det är min bubbla nu. Liksom.
Exakt. Ja. Jag var tvungen att prova lotterivinst Instagram.
och
det fanns gott om content. Många konton som bara lägger upp bilder på skrapade trisslotter med vinster på.
Nice.
Och jag tror du kan få ett riktigt tråkigt reel.
Inte så mycket som i allas vår favoritpodd Guys, när de pratar om Casino Guys. eller Gambling Guys, som är så, åh, det här kasinot suger så jävla mycket, man bara förlorar pengar.
Precis. Det var bara positivt content. Och jag utgår ifrån att bidragsfuskar Instagram, som jag nu förutsätter finns, också är så success stories. Kanske lite mer som aktiesparar Instagram.
Mm, det är fett,
faktiskt.
Mm, yeah.
Det är mycket pumpa.
Ja, exakt.
Och så visar man inte när man dumpar.
Nej, precis. Så jävla deppigt dock när man visar på all sitt pumpa.
Mm.
Och det är en så utbetalning på du har fått 7000 kronor från Malmö stad. för att få detta.
Jag behöver bara skicka in 2 kilo handlingar.
Jag har bara gjort aktivitetsrapport på aktivitetsrapport på aktivitetsrapport. Det är så värt det, men gör det.
Kolla
med
ChatGPT.
Ja, men det är ett så litet barn som berättar för andra barn om hur man fuskar till sig mer så barnbidrag. För så är ju mycket finanstwitter nu, eller finansinstagram är ju mycket barn som berättar för andra barn. Så
this is how you make new friends.
Det är skitfett.
Årets månaden stockholmare.
Men ska vi bara direkt riva av plåstret? Månaden Malmöit.
Ja, det är självklart.
Klart. Bidragssemester Malmöiten, även känd som Farbror Gottis.
Men ärligt talat, när vi tänker på honom, är han en människa eller är han bara världsanden?
Ja, exakt. Folksgeist i Malmö.
Jag tror inte att jag har pratat om det i podden förut, men apropå övergången från Helena Nannes pantbank till bidragsfuskar Malmöiten.
Mm.
Ett av mina stoltaste ögonblick var ju när jag betalade hyra i mitt kollektiv i en månad genom att pantsätta ett halsband jag hittade i ett parkeringshus.
Ja, det är så jävla bra historia.
Ja, det är hela historien.
Det är verkligen så fett.
Men att jag också, apropå liksom den här känslan som är inne på pantbanker, var tvungen att gå runt på flera stycken innan de accepterade att det var mitt halsband.
Ja.
Och att det inte var konstigt, för att alltså, de ifrågasatte att varför kommer du här med vad som uppenbarligen är en tants ägodel. Ja. Viktigt i frågan är att jag inte stal det av någon, utan hittade det i en annan stad. Och för så pass
jag tror ändå det kan vara så att det här är ett brott. Men det är ju definitivt preskriberat.
Så. För så pass länge sedan så att det är preskriberat.
Ja, för jag tror definitivt det kan vara ett brott.
Jag är också tämligen övertygad om att det var ett brott.
Det är verkligen... Man har gjort en del i sina dagar.
Ja.
Mm.
Apropå någon som har gjort en hel del i sina dagar.
Mm.
Ja, verkligen.
Nu snackar vi övergång. Ja. Bengt.
Ja, men både Sydsvenskan och DN har ju skrivit varsitt snarlikt reportage om ett hyreshus som ligger ute till försäljning på Sofielund. Det som gör det här huset lite speciellt då, det är ju att det i princip saknar moderna bekvämligheter.
Ja.
huset är byggt 1895 och är ju ett av väldigt få, skulle jag säga, ni får gärna säga emot, hus som i någon mån står kvar från den tiden i det området. Det byggdes från början som ett parhus och den nuvarande ägaren då, som vi ska prata lite mer om, hans mamma köpte det här huset 1968. Och redan då så hade man liksom inrett det, inte som ett parhus då, utan som 11 stycken väldigt små hyreslägenheter.
11 stycken? Ja. Satan.
Och det är väl 8 som är uthyrda idag, så det är 8 hushåll som bor där idag. Det verkar ju i princip inte vara renoverat alls, åtminstone sen dess, typ. Mm. Alltså 1968 då, och sen någon gång före dess. Så varje lägenhet har ett, citat, enkelt kök. Jag vet inte riktigt vad det betyder. Och det finns då en toalett och en dusch i huset.
Ja. Som det enkla alla... köket kan vara en brasa på golvet. Det vet vi inte.
Nej, det vet vi inte.
Jag var ju på visningen.
Som... Är det sant?
Ja.
Berätta mer. Varför då?
För min syster och hennes fru var sugna på att köpa... Men sen så... Men sen pallade de inte.
Jag visste inte att vi hade en så nära koppling. Vad roligt.
Ja.
Hur kändes det?
Så ursäkta att jag bara...
Nej, kör på.
Ja, så för det här huset är ju så att man går in via en port dit och kommer till liksom ett valv. Mm. Och sen kommer man in på innergården. Och därifrån kommer man till... trapphusen. Och min första känsla var, det här som i Warszawa.
Jag
har sett det här. Jag har varit här. Det finns ett ockuperat hus. Jag har besökt gatustenen på innergården. Är liksom
så det är bara sly överallt.
Ja, och sen när man kommer in i trapphuset. Det är ju på ett sätt ganska fint. För det är ju massa målningar inne i trapphuset och men man ser ju också hur slitet det är. Och sen när man kommer in i de här små, små lägenheterna. Det har ju inte gjorts någonting.
Sen 1890 liksom.
Ja, och det här köket inom de största situationstecken. Det är ju verkligen en träbänk med en vask och en kran. Och har man tur så har man kanske en lägenhet med en ung... Eller en spis och ung från typ 60-talet. Har man otur så har man en... Sådana här enkel kokplattor.
Har de fläkt?
Finns det ett gemensamt kök?
Det finns inte ett gemensamt
kök. Nej, jag undrar lite det, för att det framgår liksom i de här reportagen att det finns vissa så här gemensamma ytor. Det är väl för att huset från början inte är byggt som ett lägenhetshus. Så kommer det finnas det. Men det framgår liksom inte riktigt om det finns några vidare gemensamma resurser. Mer än den här toaletten och duschen då, som alla hushåll delar på.
Det är ett sånt riktigt lugnet innan lugnet revs hus.
Ja, verkligen. Men sen var det ju, alltså vissa av de här lägenheterna så... hade man ju vackra, liksom, ja, men vackra målningar på väggarna, takmålningar. Jag kan förstå känslan, man vill bevara det. Men jag kommer aldrig förstå känslan, jag vill bo här.
Nej.
Jag tänkte precis säga, det här handlar ju inte om de som bor där.
Nej.
Ja, jag tänker, man kan väl ha en preferens att bo på det sättet. Det är inte det som är liksom poängen, utan det som är väldigt, väldigt konstigt med det här är inte det, utan det är den här fastighetsägaren.
Ja.
Det känns inte som att de här två sakerna är helt frikopplade från varandra emot.
Hur menar du?
Den lustiga boendestandarden och den här ägaren.
Nej, absolut. Det är det ju såklart inte. Men så storyn här är ju också att hyresgästerna är ju jätterädda med gott fog, skulle jag säga. Att någon kommer köpa det här huset och de kommer inte få bo kvar.
Mm.
Oj, ja, den här fastighetsägaren. De här reportagen i tidningarna, blir ju också mycket porträtt av den här personen.
Bengt.
Ja, Bengt. Och det kan man förstå, för det ger ju lite krydda till berättelsen. Men jag vill typ inte prata om honom, för jag vill liksom inte ge honom mer uppmärksamhet. Men jag gör det ändå, för jag tänker att ni har säkert något roligt att säga om honom. Jag kanske inte har det. Det bara kryper i mig alltså när jag tänker på honom. För att han är väldigt, väldigt lätt att inte tycka om man säger så. Så vitt jag förstår så har han bott i huset sedan hans mamma köpte det då 1968. Och han har bodde länge i lägenheten högst upp.
Mm.
Men har på senare år, oklart när, flyttat från huset och ut på en gård på landet. För att han, citat, inte klarar av att bo bland människor längre.
Det måste jag säga. En riktig king i sak att säga.
Han beskriver ju själv då hur mycket han avskyr det moderna samhället.
Mm.
Han beskriver hur han fick ångest när de började riva husen runt omkring.
Mm.
Alltså, vilket de väl har hållit på med under stora delar av...
70-80 år.
Ja, men, ja, jo, i och för sig. Men jag tänker liksom andra hälften av 1900-talet typ, började man kanske riva. Jag vet inte.
Det kan man ju ändå, och den känslan kan man ju förstå. Det var det ju många som...
Det var många som var emot det.
När Ilmar lyckades stoppa det.
Absolut. Ja, alltså, på det är ju inte konstigt egentligen. Men det är just hur han beskriver att han fick... Jag tror att det inte mer handlar om att han beskriver att han fick ångest. Mm. Alltså det är det som säger någonting om hur han är som person.
Att han inte bara tyckte det var fel.
Nej, exakt. Man kan ha ett resonemang kring det och ha en åsikt om det som är att man tyckte att det var fel. Men när man går... Nej, jag vet inte.
Du tänker att han tittade ut genom fönstret och sa något i stil med...
Ja, exakt.
Fy fan.
Ja, men han, och så säger, beskriver han då hur allt som är nytt är äckligt och att han inte... klarar av att se det och han klarar inte av att bo i Malmö längre för att han, det är inte hans stad längre. Den nya Malmö är inte hans stad.
Jag tycker, ursäkta att vi håller på att bryta in hela tiden.
Nej, kör på.
Men jag tycker att det är en ganska fräsch take på att hata Malmö. Alltså, det finns ju ganska många personer genom åren som har sagt något om jag tål inte att se det nya Malmö. Mm. Men då är det inte riktigt det här de menar. Utan då brukar det ju mer vara demografin de fokuserar på.
Jag håller med.
Det är härligt.
Den här sushi-restaurangen, det är som Bagdad.
Ja, det är härligt med någon som bara är så. Det finns gatlyktor, fy fan.
Ja. Så när man berättelsen om honom då i de här reportagen blir på något sätt att han så här drivs dels av ett estetiskt ideal, att allting som är gammalt är fint och allting som är nytt är äckligt och fult. Mm. Men också så här ett vurmande för typ hantverkskvalitet och han berättar om hur hans handtryckta William Morris-tapeter som han har i lägenheten längst upp där. Som han har fortfarande kvar lägenheten längst upp, men han bor inte där längre. Och förgyllda spegelramar och så vidare och så vidare.
Hellre ruttnande trä än sånt Ikea-trä liksom.
Ja, eventuellt så drivs han ju också av någon typ av sån här romantisering liksom, att folk var lite redigare för att de hade det tufft. Alltså så, livet var tufft men ändå klarade de av att göra hantverk typ. Och så pratar han om någon stolmakare Efraim Stål som ett exempel på detta då, för han blev ju bara 50 år. För att livet var tufft.
Just det.
Men ändå kunde han göra stolar.
Han med att göra snygga stolar trots att han levde så kort.
Precis. Ja, i alla fall.
Hette han Efraim Stål och gjorde stol?
Stol.
Ja, det är ju ett misstag.
Tanken måste ha slagit honom.
Ja.
Han berättar om Bengt då, alltså, berättar om hur han under de här tiden i rivningshysterin åkte han runt och samlade in och räddade olika så byggnadsdetaljer från så här rivningskåkar runt om i stan där han typ plockade gammalt plank från Folkets park och något fönster från något grannkåk som skulle rivas. Och de här grejerna har han nog till viss del använt på sin egen fastighet, alltså i det här huset då på Hassegatan som han nu ska sälja. Han berättar bland annat om att han byggde ett uthus på gården av tegel som han samlade in och så vidare. Men i övrigt...
Det låter ju väldigt fint att ta tillvara på alltså, rivningsmaterial på det sättet. Det gillar man ju väldigt mycket. Ja, det är bara trist att det går till ett uthus.
Exakt.
För kan det, inte de här människorna.
I övrigt... Så någonstans har han ju haft ett driv och typ ändå ansträngt sig på något sätt. Men han har ju liksom inte... Det har ju varit otroligt missriktat. Alltså, så han har ju inte ansträngt sig på riktigt för att huset ska typ bevaras. Eller typ att han ska så här återställa det till sitt ursprungliga skick. Som sådana här byggnadsvårdsnördar liksom älskar att göra. Så jobbar ju inte han liksom. I försäljningsannonsen som ligger ute nu så beskrivs det ju att skicket är väldigt eftersatt.
Utropstecken.
Typ.
Det är så jobbigt när det är en sån, för det känns som att det är så exekutiv auktion, hus i Jörn.
Ja, precis.
Snarare än ett som det just nu bor 50 personer.
Inte 50.
Nej, men praktiskt taget.
Är det inte typ 10 personer som bor där? Hur många är det som bor där?
Jag tror inte att det är så många, nej. Okay. Men hyresgästerna som bor där, de får ju också berätta om hur det är att bo där. Och de berättar bland annat då att hur de måste tejpa kring fönstren för att det drar så mycket, och ha liksom utomhuskläder på sig inomhus innan värmen sätts igång på hösten för att det är så himla kallt.
Det här låter som hyror som aldrig förhandlats av
hyresgästföreningen. Ja, precis. Man behöver sms, man behöver liksom prata ihop sig om när man ska sätta på spisen för att annars går proppen. Och sånt. Alltså, det är liksom inte byggt för att folk ska bo där på det sättet. Så. Det framkommer också att mamman var ändå aktiv och sköta underhållet av huset under tiden hon levde. Men efter att mamman dog så fick liksom hyresgästerna själva börja ta hand om fastigheten. Mm. Och de berättar liksom så att så här, ja, men vi har gjort så himla mycket här för att vi har tyckt att det är kul. Och att det liksom känns bra typ att göra det tillsammans så att de liksom kan sköta grejer själva. Så här. Men nu när någon ska köpa huset, säger de, så undrar man ju, vems är huset egentligen? Är det vårt? Eller är det Bengts? Ja, det vi har ju Bengts. Tagit hand om det som om det vore vårt hus. Och så berättar de bland annat att när proppen går så behöver man gå ut och krypa in i ett litet hål ner i källaren. Och då behöver man vara två personer, en som lyser och en som klättrar ner.
Som om man var nere i en djup grotta.
Men alltså, jag vill verkligen trycka på att så här, de boende som blir intervjuade, de berättar ju också att de
verkar vara ashärliga.
Ja, och de tycker jättemycket om att bo där. Och de är så, absolut, det är typ lite lägre levnadsstandard, men vår livskvalitet är hög. Och det är för att vi har varandra. Och det är relationen med grannarna som gör det väldigt speciellt. Så de vill absolut inte flytta. Och det, de tycker säkert att det finns saker som hade kunnat bli mycket bättre. Alltså, och sen den här känslan av, alltså det blir ju någon typ av semi-kollektiv blir det ju. Och det kommer ju säkert också utav att man har olika svårigheter som man behöver hantera tillsammans. Så det är liksom lite dubbelt.
Att man delar ett badrum till exempel.
Ja. Men också att man delar ett badrum. Det behöver ju inte nödvändigtvis vara en svårighet.
Nej, jag tänker
just liksom, kanske det som är lite mer graverande eller så. Men jag menar, man
har ju ändå...
Det är ju kollektivt boende. På det sättet så är det ju det i praktiken. Liksom. Och jag vill bara liksom understryka att jag har liksom 100% respekt för det. Eller så jag fattar verkligen att de gillar det, eller sitt liv där tillsammans. Liksom.
Ja, det verkar
det är ingen så här... Ja.
Men det är lätt att vara efterklok. Ni borde gjort ett ärende hos Hyresgästföreningen för typ 20-30 år sedan.
Ja, alltså jag funderar lite på, alltså man fattar ju också på något sätt att man...
Att man inte gör det.
Kanske... Jo, för att... Okej, vänta, vi kan komma till det. Nej, för att nu är ju situationen också så här att de som bor där vill ju köpa huset. Ja. Men har ju inte råd. Det kom ju nu precis i pratande stund så kom det en uppdaterad artikel på Sydsvenskan som handlar om att det är något Stockholmskollektiv som har typ tagit kontakt, om jag förstår det rätt, med de boende, eller åtminstone har för avsikt att försöka hjälpa.
Det är så deppigt att ett Malmökollektiv, för att ett Malmökollektiv ska kunna gå runt så måste det komma ett Stockholmskollektiv. Ja. Det är fan mörkt. Alltså. Fy fan för den här världen.
Ja. De är tre personer. Det är inte ett kollektiv.
Det är bara ett polyförhållande.
Ja, men typ.
Ja, men det är exakt som när The Baser kom till plan B.
Slakthusgruppen.
Ja. Ja, men jag läser nu. Vi är tre personer, säger de här stockholmarna. De har lågintensivt letat efter ett hus och så fick de tips av mäklaren om det här. Och sen fick de reda på att det redan bodde folk där och då tyckte de att det var jättebra. För att då vill de alltså flytta dit och bo tillsammans med de som redan bor där.
Så det blir ännu mer trångbott.
Ja, alltså det kommer inte få plats.
Det låter inte bra. Det låter inte bra alls.
De här lägenheterna är jättesmå.
Men det fanns ju en ledig lägenhet där i toppen med William Morris-tapeter.
Ja, just det. Ja, men det kan de bo i för sig. Ja, de är ju bara tre. Och det var ju tre lediga lägenheter.
Ja, men
okej, det var jättebra. Det jag tar tillbaka allt. Bra.
Det låter great. Förutom
välkomna
att...
hit, stockholmare. Vi kommer inte alls titta snett
på det känns ju också 100% som att man hade kunnat pitcha en SVT-serie här. Om vad som händer när de rika knösarna från Stockholm...
kollektivet som har råd att köpa ett hus.
Ja, exakt.
Det blir direkt en så jätterolig vad heter det i sån gammal, vad heter det, så kostymdrama, överhuset och underhuset, vad heter det? Upper floor och down floor.
Down floor.
Nej, men vad heter det?
Ja, jag vet vad du pratar om. Alltså, ja. Downton Abbey.
Ja.
Mm. Att de överklassen bor där uppe och underklassen bor där nere, och så får man följa dem båda.
Man får just, ja, på samma sätt som vi inte ska baktala de här fantastiska hyresgästerna som nu bor i det här huset. Så kanske vi inte ska baktala de här stockholmarna för mycket.
Ah, de boende, alltså de som faktiskt bor där, de berättar i alla fall att de har försökt liksom, uppvakta, tänkte jag säga, men prata med hyresvärden och försöka komma fram till någon lösning, att de skulle kunna få ta över huset. Det har ju inte gått, och nu i den här nya artikeln så blir ju han intervjuad igen och ställer såklart upp igen och pratar mer om sig själv.
Mm. Och Bengt.
Då är ändå reporten lite så här, ja men typ problematiserar lite så. Känns det inte jobbigt att de som bor i ditt hus nu, som känner sig som en enda stor familj, kommer behöva flytta och splittra sig liksom. Och då påstår han liksom att så här, absolut är synd, men jag har jobbat och slitit för det här huset och jag borde få någonting för det. Och det enda exemplet han tar då är så här...
Det var uthuset.
Jag har byggt uthuset. Och det är det här jävla uthuset som står i trädgården, som är som han hämtade tegel någonstans på någon rivningstomt och byggde upp. Liksom. Absolut. Men det är också en del.
Ja. Det är också roligt att i den här intervjun så säger han ju att han har bestämt att sälja eftersom han inte orkar med underhållet av fastigheten längre.
Mm, det är för att han är super, super gammal.
Ja, han är ju alltså snart 80 år. Och han
men
säger
längre,
också
ordet
att,
längre är roligt i sammanhanget.
Ja, men exakt. Han säger ju också att han hänvisar till sin ålderdom. Mm. Och att han behöver köpa ett eget hus så att han inte kan bo på landet längre. Liksom. Han behöver köpa ett hus närmare ett samhälle, och därför behöver han liksom pengar till det. Och vill därför ha pengar för att sälja det här huset. Tittar man lite på siffrorna, alltså återigen, han har alltså ärvt huset av sin mamma. Mm. Han har ju uppenbarligen inte investerat någonting överhuvudtaget i den här fastigheten.
Det är ju då skrot han har hittat.
Så han har alltså betalat 0 kronor. Mm. Ja. Huset ska nu säljas. Det ligger ute för 6,5 miljoner. Det är väl inte så mycket pengar för ett hus liksom. Men det är väl säkert mycket pengar för ett hus som i princip kommer behöva byggas om helt och hållet.
Det får man nog ändå säga.
Det är mindre för honom, än ordningsvakterna.
För honom är det ändå en bra affär.
Man får nog säga att det är en bra liksom, affär.
Absolut. Sen, det är absolut mest sorgliga, eller sorgliga, men det tråkigaste i den här historien, det är ju att när man har läst allt det här och man vet liksom så om hur det här huset är och hur det har skötts, så tänker man, undrar vad hyran är.
Ja, det undrar man.
Är det typ en symbolisk summa? Har han tagit så här 500 kronor i månaden typ för de här 20 kvadratmeters lägenheterna? Men då framkommer det i den här DN-artikeln att då får man betala alltså för en 32 kvadrat stor lägenhet, så får man betala 5600 kronor i månaden.
Ja.
Delat badrum och typ kök. Typ ish kök.
Det är ju, skulle jag säga, alltså i linje med en normal 32 kvadratmeter stor lägenhet i Malmö.
Absolut.
Alltså i enlighet med Malmö-modellen för hyressättning enligt bruksvärdesprincipen.
Ja, och de flesta av oss betalar ju då alltså för ett badrum bland annat.
De här lägenheterna når ju inte upp till grundstandard. Alltså det är dåliga för att ens få plats rymmas i den här modellen typ.
Hyresgästföreningen har kanske försökt förhandla dem, men lägenheterna har inte synts när de har tittat på dem.
Nej, precis.
Det bara var en dimma. Liksom.
Det fanns inga parametrar. Jaha, vi har 180 parametrar i den här jävla modellen. Men ingen av dem finns.
Ja, precis. Vilket är förhandla om en gräsmatta.
Nej, men alltså jag vet inte. Och så, ja, vi behöver inte spekulera.
Vad det är som är fel.
Vad har hänt här? Visst, ja, man kanske tycker att det känns värt det personligen och för sig själv liksom och sådär. Det behöver vi inte lägga oss i. Men det är ju alltså det är ju ett utsugarbeteende utan dess lik alltså. Den här människan. Han har alltså, och det är roligt för i annonsen, i försäljningsannonsen så får man ju lite siffror. Och då är det alltså att han har en driftkostnad på 250 000 kronor om året.
Mm.
Och han har då hyresintäkter på 500 000 kronor om året.
Mm.
Ja.
Han har ju plockat ut då alltså hutlösa hyror för de här lägenheterna. Och så varje år haft 250 000 kronor i ren vinst, tänkte jag säga. Och så är det ju skatt det på skatt det.
Och,
absolut. Men ändå.
Buhu, buhu, skatt.
Mm. Och så säger han nu att så här han behöver ta 6,5 miljoner för det här huset för att kunna köpa en bostad. Och men, då undrar man ju, men vad har du gjort?
Men det måste ju vara att han inte
har
jobbat.
Vad har du gjort de senaste årtiondena? Vad har du gjort med alla pengar?
Inte jobbat. Ja. Det är respektet. Det feta med det här är ju, hade det inte varit för att det fanns människor som ledigt för det här och leder för det här, så hade han ju varit Måns Malmöit. Som fan!
Verkligen.
Ja, jag fick höra av mäklaren på visningen att hade han bara bytt oljepannan så hade vinsten nästan dubblerats.
Ja, det kan man tänka.
Oh, jävlar.
Ja, det står till och med i annonsen. Mm. Alltså det verkligen uttryckligen är så här. Obs, obs, driftkostnaden är för att det är en jättegammal oljepanna som värmer upp huset. Om ni bara liksom byter ut den så kommer det bli mycket, mycket billigare.
Så den här 100%iga vinsten hade kunnat vara 150%.
Oh ja. Mm. Ja, nej, det är riktigt. Det är riktigt vidrigt alltså. Det är riktigt vidrigt.
Och då.
Och hur lyckas man? Var är samhället? Alltså. Var är fastighetsägarföreningen? Var är BID Sofie Lund?
Ja, vad fan är BID Sofie Lund?
De borde känna att de får liksom Batman-signalen upp i himlen.
Det är så jävla mycket kalldusch för BID Sofie Lund här.
För hela poängen var ju att de skulle få bort strömvärdar.
Ja. De här hyresgästerna, det de borde gjort var, hade ju varit att sälja knark hemma hos sig. Då hade det här löst för 10 år sedan.
Ja, precis. Varför gjorde de inte det?
Ja.
Men det är ju alltså verkligen så här, man baxnar. Men återigen, jag tycker mest att det är absolut ingen skugga över de som bor där och vill liksom ha kvar sitt hus. Och jag hoppas verkligen typ att...
Ja, men hoppas verkligen på ett sånt gött litet, en god liten så geografisk konflikt i Malmö.
Mm.
Malmö mot Stockholm, liksom hyperlokalt.
Mm.
Precis.
Du spolar för mycket på du har inte fattat det här med propparna. Jävla stockholmare, jävel.
Ja, stockholmaren har inte en liten sån där en hard hat att ta på sig när den ska ner i hålet.
Ja, jävla sop.
Men det är mer, jag tänker att just den här liksom konflikten på något sätt som mellan samhällsutvecklingen och någonting annat liksom, blir ju ganska intressant. Alltså att det finns just de här invändningarna som hyresgästerna själva har, liksom, att det finns andra, att de ser så mycket andra värden. Typ. Det är ju det som gör det till en väldigt intressant berättelse utöver det att den här fastighetsägaren är så väldigt speciell.
Jag är väldigt nyfiken på var Bengt kommer flytta. Mm. Med tanke på hur mycket han hatar det moderna
samhället. Ja, precis. Ja, men det är väl, han flyttar väl bara till typ Dalby eller något. Bor nära sjukhuset. Det var ju det han ville egentligen.
Det låter lite modernt och äckligt, måste jag säga.
Dalby är väl för fan medeltiden.
Oh, han flyttar till det Järup. Där Järup.
Ja.
Precis.
Ja, såklart.
Hett tips till Bengt.
Mm.
Jag håller ändå på Bengt. Alltså, vi kan snacka hur mycket skit som helst om Bengt. Men det är ju... De bästa människor här i världen har ju en mycket osympatisk sida också.
Och den här...
Ingen är en ängel.
Och
framförallt inte malmöiter.
Och han är en karaktär. Mm. Och det får man ändå ju säga. Att
alla som lyssnar på det här vet vem deras jävel är.
Alltså, apropå lite mer skurkar i fastighetsbranschen, men kanske lite mer ansiktslösa sådana. Det var ju en jättehistoria i både lokal och riksmedia för något år sedan när den här BRF:en i Kinesiska muren blev tvångsförvaltad, eller vad det heter, och förvandlades till hyresrätter av MKB. Och en massa personer blev av med sina lägenheter och alla sina pengar. För att det var typ en kriminell organisation som hade tagit över styrelsen.
Ett stockholmsk kriminell organisation.
Viktigt.
Märk väl.
Ja. Paralleller överallt.
Mm.
Nu verkar ju det ha hänt igen, bredvid den som blev hyresrätter. Mm. Att den visade sig också ha en styrelse som var lite mindre nogräknad, som nu inte kan värma upp sina lägenheter.
Mm. För att skulle skaffa ett oljepanna.
Exakt. Det finns förmodligen en ute till försäljning väldigt snart. Ja, att de har en konflikt med E.ON, och E.ON säger att ni har inte betalat. Och de säger, nej, det är att E.ON inte gillar oss.
Ja, det var så fett om man kunde få sin el bara E.ON gillar den.
Ja, verkligen. Så att nu har ju de inte haft värme i ett antal veckor, så vet jag kommer ihåg. Det är ju riktigt suget att bo där.
Ja, det kan inte vara kul. Framförallt inte nu, och framförallt inte om en vecka, två veckor, tre veckor, två månader. Då kommer det ju vara typ farligt liksom.
Precis. Till att börja med kan man ju hänga upp sig här på att det verkligen är en strid där det bara finns skurkar bland de som är aktivt inblandade. Mm. Det vill säga E.ON och den här BRF:en.
Ja.
Förutom då de som drabbas, som är uppenbara offer. Mm. Men den är också rolig på det sättet att den visar att det kan vara bra om man ombildar något till en bostadsrättsförening att behålla några hyresrätter. För att det senaste som har hänt är ju att hyresgästerna som bor i BRF:en har tagit det här till hyresgästföreningen. Hyresgästföreningen i sin tur har lyckats koppla in Malmös miljöförvaltning, som nu har lagt ett vite på den här BRF:en för att få dem att sätta igång värmen igen. Vilket de inte kan eftersom E.ON inte gillar dem. Yeah. men hur som helst.
Har ni testat bjuda E.ON på middag?
Precis.
Har ni testat fråga hur deras dag var?
Precis. Och jag vet inte vad som kommer hända om två veckor när någon hör det här. Nu så lutar det väl mot att det kommer bli en liknande konflikt som den som var förra gången.
Men Sydsvenskan intervjuade också socialtjänsten. För de har ju akutboenden i och med att det är så himla kallt, ja. Det bor barnfamiljer där. Och då så var ju svaret så här, ja, vi prövar fall till fall. Men vi har ju inte heller akutboenden till alla.
Mörker.
Ja,
ja, verkligen. Så att det är en bra värld att glida runt och vara utsugare i.
Det är verkligen det ondaste jobbet som finns. Det är att äga hus. Det finns inget... Jo, det finns ondare jobb. Men det är fan på topp 10.
Att äga hela elnätet.
Nej.
Du pratar ju som en villaägare. Det är bara villaägare som hatar E.ON så här mycket. Ja, jag ska skala tillbaka det. Förutom de som har oljepanna som har lurat systemet.
Ja, exakt. Jag lägger jättemycket mer pengar, men jag gör det själv. Jag har litat på er.
Det känns som att vi är klar. Temat för idag, vad är samhället? Var är samhället? Inte vad är det?
Var är det? Nej, det kommer däremot frågas på
högskoleprovet.
För att fatta det skämtet måste du lyssna efter jingeln som kommer om 1, 2, 3. Dirty old town.
Och härmed så säger jag bye bye.
Tunnan och blå linjen. Alltså istället för tunnan och moroten.
Ja, ja.
Ja, så är det tunnan och blå linjen.
Ah, nu förstod jag.
Inte kul.
Nej, lite kul. Den ska vi spara till högskoleprovet.
Ja. Vad fan menar du?
Ja, som en IQ-övning.
Ja, ja.
Som en IQ-övning.
Alltså att när vi skriver högskoleprovet. Ja. Alltså att vi gör provet.
När vi konstruerar högskoleprovet, ja. Inte att vi ska skriva det på vårt svarspapper för att ge datorn.
Det är högre chans att du får göra det här än jag.
Men,
jag kommer aldrig få göra det.
Kollektiv kamp.
Du har ändå viss risk.
Säg inte så.
Den som formar.
Finns det några sociologer som gör högskoleprovet?
Det tror jag inte.
Nej.
Jobbar med att göra provet.
Det var ju konstigt. Ja, men, det är ju folk
finns
i
inte ens,
universitet, tror jag.
Finns inte ens samhälle?
Nej.
Det hade varit så jävla fett om det fanns en del som bara var så, vad är klass?
Ja, just det. Som på de här kommande medborgarskapsproven som Trafikverket av någon anledning ska administrera. Då ska det vara samhällsfrågor.
Vad är egentligen kön? Social konstruktion? Eller biologi?
Precis. Väldigt svar. Motivera väl med egna ord.
I själva verket.
Du har flyttat krig, tagit dig tvärs över världen. Du blir dumpad i den avskråkiga verksamhetslokalen.
Återigen,
och
hos Trafikverket.
Jag måste få rätt på de här. Ja. Och sen kommer frågan.
Du sitter där. Året är 2030. Du söker socialbidrag i Malmö.
Någon jävel jobbar bara med att testa dig.
Precis, på en konstruktivistisk syn på scen.
Var det så att förintelsen var till följd av en så uråldrig mänsklig barbari? Eller i själva verket modernismen?
Modernismen.
Svaret är jättelätt. Det är inte en testfråga.
Okej, jag lyssnade inte på frågan, men jag hörde modernismen och så sa jag det för att det är det Bengt hade sagt.
Ja.
Ja. Ja. Precis.